Hej, jag heter William. Välkommen till Nine North Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Stanley Milgrams Obedience to Authority, An Experimental View är en klassiker i socialpsykologi, först utgiven 1974 och här i en senare Perennial Classics-utgåva. Boken redovisar och tolkar de lydnadsexperiment som Milgram genomförde vid Yale University under början av 1960-talet. Deltagarna trodde att de medverkade i en studie om inlärning och bestraffning. I rollen som lärare uppmanades de att ge en annan person allt kraftigare elektriska stötar vid fel svar, medan personen i själva verket var en skådespelare. Milgrams egentliga fråga var inte om människor är grymma, utan när vanliga människor fortsätter följa en legitimt framstående auktoritet trots att handlingen strider mot deras samvete. Boken är både en forskningsrapport och en bred analys av ansvar, institutioner och moraliskt handlande. Den behandlar experimentens upplägg, variationer och deltagarnas reaktioner, men också deras historiska och etiska innebörd. Resultatet är en koncentrerad studie av hur sociala situationer kan förändra bedömningar som människor annars uppfattar som självklara. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, experimentet synliggör klyftan mellan personlig övertygelse och lydnad. Milgrams grundsituation var avsiktligt vardaglig i sin form. En forskare i laboratoriemiljö gav instruktioner, en deltagare fick en tydlig uppgift och en annan person verkade lida av konsekvenserna. Deltagaren skulle läsa ordpar, registrera fel och höja den angivna stötstyrkan stegvis. När läraren ville avbryta använde experimentledaren standardiserade uppmaningar om att försöket behövde fortsätta. Konstruktionen gjorde det möjligt att studera vad som händer när en tydlig moralisk invändning kolliderar med en persons roll som hjälpare i ett vetenskapligt projekt. Det centrala och oroande fyndet var att många fortsatte långt längre än vad samtida bedömare hade väntat sig. Samtidigt visar Milgrams beskrivningar att lydnad inte bör förväxlas med likgiltighet. Många deltagare protesterade, blev spända och uttryckte starkt obehag. Just denna kombination är viktig för bokens argument. Den visar att skadliga handlingar inte enbart behöver komma ur fientlighet eller sadism. En människa kan inse att något verkar fel, men ändå fortsätta därför att situationen definierar lydnad som plikt och avbrott som ett brott mot uppgiften. Boken korrigerar därmed den förenklade tanken att moraliskt beteende bara beror på stabila personliga egenskaper. Milgram förnekar inte individuellt ansvar, men han visar att ansvar måste analyseras tillsammans med sammanhanget, när människor i arbetsliv, vård. Myndigheter eller andra hierarkier står inför tveksamma direktiv, kan konflikten mellan samvete och roll bli långt mer praktisk än den först verkar. För det andra, agenttillståndet förklarar hur ansvar flyttas uppåt i en hierarki. Milgrams mest kända teoretiska begrepp är agenttillståndet. Med det menar han ett psykologiskt läge där en individ inte längre uppfattar sig som den som sätter handlingens mål, utan som ett redskap för en överordnad auktoritet. Person utför fortfarande handlingen rent fysiskt, men upplever att det yttersta ansvaret ligger hos den som ger orden. I intervjuer efter försöken återkom deltagare till tanken att experimentledaren bar ansvaret, eftersom han ledde studien och påstod sig veta vad situationen krävde. Detta är inte samma sak som att deltagaren saknar valmöjlighet. Tvärtom är bokens moraliska skärpa att deltagarna faktiskt kunde vägra, och några gjorde det. Agenttillståndet beskriver alltså inte en ursäkt som upphäver ansvar, utan en process som gör det lättare att undvika att känna ansvar. Den enskilde koncentrerar sig på sin begränsade uppgift, exempelvis att trycka på en knapp eller följa en rutin, medan någon annan antas ansvara för helheten och följderna. Milgram kopplar denna ansvarsförskjutning till organiserade samhällen. Hierarkier behövs ofta för samordning, men de kan också skapa avstånd mellan beslut och skada. I en svensk offentlig verksamhet kan frågan därför vara lika relevant som i andra institutioner. När regler, chefer och professionella roller pekar åt ett håll, behöver den som utför åtgärden ändå bedöma dess konsekvenser. Boken gör denna dubbelhet synlig. Effektiv samordning kan under vissa villkor minska den personliga moraliska vaksamheten. För det tredje, små steg, auktoritetens legitimitet och avståndet till offret stärker lydnaden. Obedience to authority är inte bara en redogörelse för ett enda dramatiskt resultat. Milgram beskriver flera variationer av försöket för att undersöka vilka förhållanden som ökar eller minskar lydnaden. Därmed blir boken mer användbar än en allmän varning för starka ledare. Den visar hur auktoritet fungerar genom konkreta delar av situationen, inte enbart genom personlighet eller hot. En viktig del är den stegvisa eskaleringen. Deltagaren började inte med den mest extrema handlingen utan med en låg nivå och fick sedan fortsätta i små ökningar. Varje enskilt steg kunde framstå som en begränsad fortsättning på det föregående. Detta gör det svårare att markera en tydlig gräns, särskilt när man redan har accepterat ramen för uppgiften. En annan faktor är auktoritetens legitimitet, Yale-miljön. Den vita rocken och den vetenskapliga förklaringen gav experimentledaren trovärdighet och gjorde det lättare för deltagaren att anta att någon annan hade kontroll över riskerna. När den som drabbas blir mer närvarande eller när auktoriteten befinner sig längre bort förändras dock villkoren för lydnad. Milgrams variationer visar att närhet till offret kan göra skadan svårare att abstrahera bort, medan närhet till och övervakning från auktoriteten kan öka trycket att fortsätta. Sådana mekanismer går att känna igen i byråkratiska processer. Digitala beslutssystem och organisationer där den som fattar eller verkställer ett beslut sällan möter den berörda personen. Bokens poäng är att moraliskt omdöme påverkas av hur situationen är utformad. För det fjärde, historiska paralleller kräver eftertanke, inte enkla förklaringar till massvåld. Milgrams arbete förknippas ofta med försöket att förstå hur vanliga människor kunde medverka i nazismens brott. Boken placerar lydnadsproblemet i en värld där förintelsen, krig och statligt våld gjort frågan om order och ansvar omöjlig att betrakta som rent teoretisk. Milgram visar varför försvaret att man bara följde order är psykologiskt betydelsefullt. Det behöver inte vara en efterhandskonstruktion från en person som vill undgå skuld. Under stark auktoritet kan människor verkligen uppleva att initiativet och ansvaret har flyttats bort från dem själva. Samtidigt ger experimenten inte en fullständig förklaring till folkmord, krig eller diktatur. Ett laboratorium kan inte återskapa ideologi, rasism, propaganda, långvarig gruppdisciplin, rädsla eller politisk terror. En nykter läsning måste därför undvika att göra Milgrams resultat till en enkel nyckel till hela historien. Hans bidrag är mer avgränsat och samtidigt kraftfullt. Han identifierar en mekanism som kan bidra till skadligt handlande när institutioner normaliserar ordergivning och fördelar ansvar i många led. För europeiska läsare, även i Sverige, blir detta en påminnelse om att demokratiska institutioner inte bara skyddas av lagar och formella roller. De kräver människor som kan skilja mellan legal auktoritet och moraliskt försvarbara instruktioner. Boken leder därför till frågor om civilkurage, tjänstemannansvar och möjligheten att protestera inom en organisation. Den säger inte alla kommer att lyda, men den visar att motstånd sällan bör tas för givet. Slutligen, bokens metodiska styrka följs av en bestående etisk kontrovers. Milgrams experiment är berömda för sin metodiska tydlighet. Deltagarnas uppgift, experimentledarens uppmaningar och den förutbestämda responsen från läraren skapade en situation där förändringar i lydnad kunde jämföras mellan olika villkor. Boken redovisar inte bara en slagkraftig berättelse utan försöker systematiskt visa hur fysisk närhet, institutionell inramning och socialt stöd påverkar viljan att fortsätta. Detta är en viktig anledning till att verket fått så stort inflytande i socialpsykologin, men samma upplägg väckte allvarlig kritik. Deltagarna utsattes för stark stress eftersom de trodde att de skadade en annan människa och de fick inte veta studiens egentliga syfte i förväg. Frågor om informerat samtycke, rätten att avbryta och efterinformation blev centrala i debatten. Idag skulle en forskningsetisk prövning bedöma ett sådant förfarande mycket restriktivt. Att resultaten varit inflytelserika gör alltså inte kostnaden för deltagarna oviktig. Den etiska diskussionen fördjupar snarare läsningen. Milgram undersökte hur auktoritet kan få människor att överskrida sina gränser, men forskaren själv använde en auktoritativ laboratorieram som pressade deltagarna. Den parallellen gör boken till ett fall även om forskningsmakt. Läsaren bör också vara försiktig med att behandla de uppmätta lydnadsnivåerna som en tidlös siffra för mänskligheten. Urval, kultur, tidsperiod och deltagarnas tolkning av situationen spelar roll. Bokens varaktiga värde ligger främst i mekanismerna och frågorna den öppnar, inte i en förenklad etikett på alla människor. Sammanfattningsvis. Obedience to Authority passar särskilt väl för studenter och yrkesverksamma inom psykologi, sociologi, historia, filosofi, juridik, vård och offentlig förvaltning. Den är också relevant för läsare som vill förstå hur ansvar fungerar i organisationer. Utan att nöja sig med förklaringen att skadliga beslut alltid orsakas av ovanligt grymma människor. Milgrams framställning ger ett konkret språk för att analysera vardagliga risker i hierarkier, ansvar som delas upp. Order som presenteras som tekniskt neutrala och situationer där varje enskilt steg förefaller litet. Den praktiska behållningen är inte en enkel regel om att alltid misstro chefer, experter eller institutioner. Boken visar snarare behovet av frågor som ofta uteblir. Vem tar ansvar för helheten? Vilka konsekvenser får mitt begränsade bidrag? Och finns det verkligt utrymme att invända? Sådana frågor är betydelsefulla i allt från arbetsplatser till myndighetsutövning och politiskt deltagande. Jämfört med många populära böcker om ledarskap eller mänskligt beteende utmärker sig denna bok genom sin kombination av experimentell detaljrikedom och moralisk tyngd. Milgram nöjer sig inte med att säga att grupptryck spelar roll. Han visar hur en specifik, legitimt framställd auktoritet kan organisera en situation så att samvetet trängs undan, även när personen känner obehag. Samtidigt bör boken läsas med den forskningsetiska kritiken i åtanke. Just spänningen mellan resultatens betydelse och metodens kostnader gör den till en ovanligt viktig klassiker. Både som socialpsykologi och som underlag för reflektion om personligt ansvar. Om du vill stödja Stanley Milgram, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!